Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då kör vi, Patrik!
Ja!
Hej och välkommen till 2023 med I väntan på katastrofen. Ännu ett år att, där du kan ta tag i din beredskap. Det blev ju så där. Men vi är tillbaka i alla fall efter julledigheten. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle!
Gud, du kommer att tänka på när jag fick dig att säga ho 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 i sista avsnittet innan jul. Det var kul.
Innan alla fick se vem den riktiga tomten är i julspecialen där.
Ja just det! Har du kollat eller?
Ja, det har jag gjort.
Vad tyckte du?
Jag tyckte det var bra. Jag känner ju er, va? Så jag ser ju vad ni gör och hur personliga ni är och så vidare. Jag tyckte det. Och sen tyckte jag att han fick fram känslan väldigt bra i festen.
Faktiskt. Ja, kul. Jag har självklart inte tittat ännu. Jag har svårt att förmå mig själv att titta på mina egna tv-program faktiskt.
Mm.
Det är något. En blockering.
Ja.
Jag tror att jag är rädd att det ska liksom, att jag ska se någonting som jag vill ändra och så är det för sent att ändra.
Ja, det är jag precis. Sen, jag vet inte. Själv tänker jag väl så här att ja, men jag kommer ju med som en gäst som dyker upp lite grann. Och ofta i den här lite ja, men stöttande, hjälpande, lärande rollen. Men ni är ju väldigt personliga.
Mm.
Så att det är ju lite utlämnande också.
Ja. Och nej, nu fick jag ännu mer ångest.
Ja, men så är det. Nej, men jag tyckte det var synd att vi inte fick med. Vi gjorde ju chorizon också där.
Var det inte med?
Nej, det är ju, du, gick ju hem då, vet du. Vi filmar ju bara julkorven och sen Jaha. Gjorde jag och du. Sen drack jag och du öl och gjorde chorizo och stod och pratade i ett par timmar där.
Det var mysigt.
Ja, det var det faktiskt.
Du, en annan grej med den här julspecialen var att det var liksom lite svårt för mig att ladda om inför jul, måste jag säga.
Ja, ni satsar ju så mycket där. Det var, du vet, jag hade ju en sån fantastisk jul, ja.
När
mina barn var små så var, vi har flyttat ju upp här tidigt 1990 till Värmland.
Ja.
Och då var ju min dotter 3 veckor och min son 2 år. Så mina föräldrar och syskon och så vidare, de har ju kommit hit på jularna, va?
Ja, ja, ja.
Framförallt min syster då som hade barn. Min bror, han fick ju barn senare då. Så vi har ju alltid firat ihop och de har sovit över och sådär. Så det har blivit så väldigt mycket jul, om man säger så, när barnen var små. På ett väldigt positivt sätt då.
Ja.
Och nu gjorde vi så i år att vi, min dotter har ju 3 barn då.
Mm.
10, 8 och 6 år. Och min son har fått sin första som fyllde 3 månader på julafton.
Oh.
Så då samlades vi allihopa hos min dotter, för de har ett stort hus då. Och men vi firar jul ordentligt och sov över och åt frukost ihop och sådär då.
Min son
och hans hustru och deras barn och min dotter då. Ja, det var det verkligen. Och det, sen var det 3 månaders killen, Nathanael då, min son där. Han fick ju sitta i stol för första gången.
Oj, oj, oj.
Du vet, med 4 ben, plaststol, sån här upphöjd och uppstöttad med kuddar och såna där grejer, vet du.
Just det.
Och det var så häftigt att se. Han var så fascinerad av detta och skulle delta när han satt där runt. Du vet, det är ju tröttsamt när de sätter sig så där första gången.
Ja,
ja. Men han älskade detta och få sitta med runt bordet där, vet du, och vara delaktig i det här som vi alla människor höll på med där. Det var helt otroligt att se.
Gud vad mysigt.
Han vägrade sova på hela dagen. Han skulle vara med, vet du. Han åt ju emellanåt och gjorde han, va. Men nej, det var fantastiskt roligt att se just det där, hur en så liten människa kan vara så, vilja vara så social och delaktig, ja, faktiskt. Att de, ja, var mysigt. Den, ja, det var det verkligen.
Fan, barnbarnen då. Det verkar mysigt.
Ja, det är ju det. Det är ju det faktiskt. Det är ju det som är... Nej, men om man orkar hålla ihop familjen och sånt, så är det ju sånt man får skörda som ger värden i förlängningen, va?
Ja. Det verkar också som ett perfekt upplägg att man får liksom gosa med de där små gulliga, men sen kan man ta en paus.
Ja, men exakt, och det är inte bara kanske, alltså, jag har ju försökt vara delaktig och hjälpa till jättemycket med barnbarnen. Jag har ju möjligheten eftersom jag inte har haft någon...
Du inte har någon jobb.
Jo, det har jag, det kan jag säga.
Det brukar min stora pojke säga till mig, att jag inte har någon jobb.
Ja, precis, precis. Ja, nej, men man är ju självförsörjande i alla fall. Nej, jag har ju väldigt mycket förskjutet till sommarhalvåret. Och där har det ju brustit lite grann de sista åren. Jag hade velat åka iväg och göra mer med dem på somrarna då. Så försöker få in någonting, va?
Just det.
Alltså mer friluftsliv och bad och sånt där. Men på vintrarna så åker jag ju och badar med dem. Och tränar upp dem i badhuset. Med vattenlekar och simning och sånt där. Och sen har jag de två äldre flickorna då. De har ju gått i ridskola. Så där har jag åkt med dem till ridskola då. Och nu kör jag ju scouter med dem då.
Ja, snyggt.
Ja. Ja, jag tycker det är sånt som är väldigt högt prioriterat liksom. Mm. Det är så. Det är liksom det. Ja, jag har ju sagt det för. Det blir det här att bara åka runt och ha lekstuga och försöka tillfredsställa kortsiktiga behov. Det blir jävligt tomt efter ett tag alltså.
Mm.
Ja, så är det, va?
Du, apropå kortsiktiga behov, hur går det med elsparandet där uppe på berget i Värmland?
Ja, men det går... Ja, nu har det gått lite sämre med själva sparandet. Ja, alltså du blev ju så billig el kring jul.
Ja.
Så
då lyxade du till det.
Jajamensan.
Hårtorken i skägget då.
Nej, så lågt har jag inte fallit. Men jag slog på i varmvattenberedaren igen.
Oj, vet, det kostar
ju det kostar ju mellan, vad var det, 0 och 80 öre tror jag det maxar på under några dygn då. Så att, nu kör vi, där har vi varmvatten faktiskt och kör när det är låga priser då. Nu är den ju avstängd då när det är högre priser. Men sen gjorde jag ju en grej till. Jag berättade ju att diskmaskinen hade gått sönder. Och att jag provkörde. Alltså vi har ju handdiskat mycket när vi var unga då. Men sen blev det ju diskmaskin. Men nu gjorde jag så att jag har ju tänkt igenom det där. Speciellt om vi skulle vara många här. Att hur får man sådana där funktioner att fungera? Så då provkörde vi ju det. Mm. Med diskställ och alltihopa och olika saker och sånt som är för att underlätta om man behöver diska mycket. Och det behövde vi ju då, för det hade chanserat och blivit rätt mycket på diskbänken eftersom jag försökte få igång diskmaskinen och inte lyckades, va?
Som men, ett monument över ditt misslyckande. Stod
ja, precis. Precis. Men ser du, sen var det så här att jag, alltså den stod, gick ju inte att stänga av, man fick ju rycka ut sladden, va?
Jaha.
Det är ju så här att du har ju ett överstämningsskydd i botten på en diskmaskin, en balja liksom.
Aha.
Ifall någonting börjar läcka och droppa så rinner det inte ut på golvet och ger vattenskador.
Det är smart.
Ja, det är det. Och där finns även en liten flottör, det vet ju du vad det är.
Nu för tiden.
Ja, precis. Men säg att det är en frigolitbit som flyter, ligger på botten och blir det vatten så börjar den flyta upp och den sitter på en arm. Och så för att göra allt enkelt här nu då så trycker den, när det blir för mycket vatten där så trycker den på en knapp. Och då stängs vatteninflödet av och så börjar den försöka pumpa ut vatten då, va. Och det där gick inte att stoppa på den här maskinen överhuvudtaget där, va. Han bara jobbade. Vi fick rycka ut sladden.
Alltså flotoren funkar inte?
Jo, det gjorde den. Men det gick inte att få stopp på det här att den pumpar ut vatten och så hela tiden. Va? Den bara stod och gick och pumpa. Men den fick ju stå ett tag. Vad som hände då är ju att det där avdunstar ju i det här tråget. Så jag testade ju lite grann sen efter ett tag och då gick det att starta den. Alltså det här utpumpningen. För då tolkade jag det som att då har det här torkat ur. Men sen bröt den ju.
Ja.
Igen då och betedde sig likadant. Och då gjorde jag liksom en överslagsanalys där och insåg det att den här läcker lite grann. Det tar ett tag innan den fyller upp där, så det är en småläcka. Och då tänkte jag på ett gammalt trick.
Mm-hmm.
Och det var när jag var ung då, man hade 70-80-talsbilar. Ja, 70-talsbilar hade vi då eftersom vi inte hade nya bilar. 140 och sånt där.
Ja.
Alltså när kylarna läckte lite grann, då tog man ingefära.
Va?
Torkad ingefära pulver. Det är så finmalt, vet du.
Mm-hmm.
Och sen är det fiberrikt och så. Och så lägger du det i kylaren.
Alltså bara häller rakt ner?
Jajamensan. Jag kommer inte ihåg exakt, en matsked eller något sånt där, va?
Mm-hmm.
Och då löser ju det sig i vattnet där och åker med runt. Och där vattnet rinner ut och så kommer de här små fibrerna finmalda, åker med vattnet ut i läckan. Och där fastnar de och så bygger det på och till slut är det tätt där, va.
Åh herregud. Så du har alltså lagat din diskmaskin med ingefära?
Ja.
Hur länge håller det här?
Det får vi se. Jag tänker att det håller jättelänge, men jag kan väl å andra sidan säga att jag har ganska gott om ingefära också, så det går nog. Men jag gjorde så, jag lagade diskmaskinen med ingefära helt enkelt, och den går som ny nu alltså.
Gud vad
härligt. Till och med att, du vet, de här nya energisparande diskmaskinerna har ju växlare i sig, va? För att värma så lite vatten som möjligt så kör de ju underspolning och överspolning med armarna växlar.
Aha.
För det är för lite vatten för att orka köra runt alltihopa i systemet, va. För det är ju det som sparar energi då.
Just det.
Och den där var det ju missljud du. Men det försvann också med ingefära.
Vilken mirakelkur.
Ja, det är det. Nej, men jag vet ju att det funkar ju på bilarna. Det funkar väl här också. Det gjorde det.
Ja, vad imponerande och inspirerande.
Mm, fan, min fru vart lite imponerad också. Det är inte ofta nu efter 36 år som hon blir så imponerad. Men nu vart hon har lagat diskmaskinen med ingefära. Det imponerar även på min fru där.
Ja,
min hustru. Ja. Så är det.
Ja, själv har jag varit på bilsemester i mellandagarna. Vi har kört genom Sverige, vi har varit en sväng i Tändalen och sen till Umeå. Och det var lite långt för barnen.
Mm.
Att åka så där länge i bil, det passar inte små barn. Trots iPads. Så det har varit ganska slitigt. Men jag känner mig ändå på något sätt liksom utvilad. Så jag har sovit ganska bra. För liksom relationen är ju inte toppen att ha sådär pressat.
Nej, jag har ju sagt det till dig förr där, liksom det här att när det är små barn.
Mm.
Det är ju det där att man gör något helt annat och är tillsammans som är det viktiga när det är semester. Alltså jag tänker de bästa semestrarna nästan, det är ju när vi har åkt ut till Storön som ligger 5 kilometer därifrån i en stor sjö, paddat eller rott ut dit och varit där och övernattat och tältat och badat och fiskat och grillat och sådär,
ja,
va.
Ja.
Och eller enkla grejer. Åk iväg 2 mil till en campingplats och bada och de kan springa och leka med andra barn. Alltså jag tänker säga min Eller du vet, man ska flyga utomlands med små barn och sådana där grejer i helt nya miljöer, långt hemifrån och grejer, och flyga och hålla på.
Ja.
Alltså jag, fan, vilket helvete det låter som.
Ja.
Men det kan ju gå, en del lyckas kanske med det där och tycker att det är toppen. Men jag tänker inte att det är, jag skulle inte göra det i alla fall, va.
Nej, men det kommer vi fram till också. Och det var så skönt att vi var överens om det när vi skulle åka hem. Så jag körde hem igår och de andra åker nattåg ikväll. För nattåg från Umeå passar bättre för en treåring än bil från Umeå. Jag körde ändå själv, liksom låg på rätt bra igår. Det tog 10 timmar för mig att ta mig hem.
Mm. Jag ska ju i ärlighetens namn säga det faktiskt, att vi har ju åkt väldigt långt med bil också eftersom min hustru är från Norrbotten.
Just det.
Men vi gjorde ju så att när barna var små, då körde vi på nätterna så de låg och sov.
Ja, det är så man måste göra. Jag tror också, för vi tänkte ju så här, vi delar upp resan i små bitar så blir det lugnt. Och då tyckte vissa av oss då att man kunde köra ungefär 4 timmar om dagen. Och jag tänkte så här, det kommer ju ändå bli en hel dag i bil. För man måste stanna och äta och rasta hundar och kissa och allt det där. Men jag tror att det var bättre att köra, liksom riva av det som ett plåster, köra en jättejobbig körning sent på natten, alltså jobbig för de vuxna medan barnen sover. Och sen så ha mer tid på plats. Men vi har ätit väldigt mycket hotellfrukost där i alla fall.
Ja. Gillar barnen det också? Alltså?
Nej, de det är ingen som gillar.
Nej, det är du som gillar.
Jag gillar inte heller det.
Nej.
Alltså det är ju katastrof. Jag blir mest provocerad av hotellfrukostar. Det är som att någon har läst vad som är gott, men har ingen aning om, har liksom inte smakat på maten själv. Köper bara det billigaste som finns på en hemsida. Mm. Beställer hem ett stor pack med färdigskivad ost som smakar plast.
Mm. Och sen har, vad är det de gör? Det finns nog halv- och helfabrikat på äggröra.
Ja, exakt. Det är som ett skum mer. Ja, det är hemskt. Men du, jag tänkte på det, Patrik. Jag har ju ställt den frågan till dig någon gång. Sådär. Hur får man ett långt äktenskap? Mm. Och det här var någonting som aktualiserades nu under den här. Alltså det är ju som, alltså, och jag fattar ju, det låter ju som en parodi. Alltså för det är ju som alla svenska stora komedier handlar ju om familjer på resa. Alltså vi hade i alla fall tur med vädret och...
Ja, den är ju helt... Alltså jag orkar knappt titta på den längre
och
alltså.
Och kanal och Sällskapsresan och allt. Alla handlar ju om liksom familjer som är på resa och hamnar i konflikt.
Mm.
Ja,
men alltså om du då... Alltså ni lever ju ett väldigt fritt liv dessutom, va? Men tänk dig de här familjerna som jobbar 47 veckor om året och så får de 4 veckor på sommaren.
Ja.
Med alla förväntningar och drömmar om att få uppleva och leva ut allt det där fantastiska, va? Och så blir det inte som de har tänkt sig.
Ja.
Så är det ju. Ja, nej men...
Det finns ju ändå någon slags... det här är ju en beredskapspodcast. Men jag tänker att det finns ju ändå... Det känns som att vi har varit inne på det här tidigare, att liksom ordna ett bra liv och hålla ihop med sin familj är ju den viktigaste beredskapen som man kan ha.
Mm. Jag skulle precis säga det, för jag tänker på en kille. Jag undrar om jag har skickat den frågan till dig idag eller om den låg innan den paketet jag skickade idag. För han frågade efter det där mentala avsnittet. Mm. Nämligen. Och då, jag misstänker, eftersom vi har pratat ganska mycket mentalt, tycker jag, inemellan. Mm. Både mindre bitar och längre bitar. För att vi pratar ju om det kanske på ett annat sätt än vad man förväntar sig. Liksom du vet den där quick fixen, liksom ja, vad har vi för försvarsmekanismer och hur hanterar vi kriser och såna här grejer, va?
Mm.
Det som är ganska tydligt som man ser när man pratar med folk och som faktiskt har varit en vanlig fråga också, det är ju liksom det där med varför stänger folk av? Jo, men det är ju den där förnekelsen som man har som en mekanism. Och jag har funderat en hel del på varför, hur fasiken kan det ha varit så? Det måste ju ha varit någon selektion liksom. Och att förneka tycker jag låter som en dålig strategi för överlevnad. Ja. Om man ser det historiskt. Va? Ja. Men sen blir du ju alltså förbannad helt enkelt. Va? Ja. Och sen accepterar man ju att gå vidare. Va? Så det är ju det där man möter. Man möter ju förnekelsen förrän tills verkligheten tvingar sig på. Men det är ju därför vi måste jobba på med det här och få folk att komma förbi det. Därför att när det ligger på bordet är det för sent. Va?
Just det.
Så jag tycker ju i grunden så är det så här. Jag tycker att vi har ett jätteallvarligt problem i det här att vi är så sönderslagna helt enkelt. Bo långt ifrån varandra, nära relationer och sånt där.
Ja.
Och lever i trappuppgångar och man vet inte vad grannarna knappt heter om man inte har läst på namnskyltar och sånt där. Ja. Det är allvarligt på riktigt när det blir hårda tider. Va?
Ja.
Det är verkligen det. Så jag tycker det där med hur håller man ihop en familj. Jag tycker det är en extremt bra beredskapsfråga faktiskt. Därför det är verkligen inte lätt alltså.
Nej.
Det är inte det. Det är ju inte så att... jag tror, det, självklart är det så att det blir väldigt olika. Och precis som människor är unika och väldigt generella och följer mönster och så vidare. Så det går att titta på det med. Så finns det ändå en unikhet i varje människa och även i varje relation då, va?
Ja.
Så det är, när man pratar om det generellt så gör man ju det, va? Så
men, det. Men det blir ganska tydligt sådär, för vi har ju ganska liksom, stormigt emellanåt och konfliktigt och sådär.
Mm. Mm.
Och det blir tydligt då att det går nästan inte att göra, eller jag får liksom inte energi av till nästan någonting annat. Allt blir liksom tungt.
Mm.
Alltså om det så är liksom... fixa vatten till hönsen blir tungt när vi har det dåligt.
Ja, 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 men det tycker jag är... det är nog naturligt i de flesta att det är väldigt viktigt det där. Men jag skulle säga så här, du kom in på det ganska... alltså de flesta relationer, jag vågar säga nästan alla, är ju så att det går ju i vågor och det går... upp och det går ner. Va?
Ja.
Det är så. Mer eller mindre. Och så blir det liksom ett sånt här utbrott. Och då är ju det här med att få det fungera över tid. Det handlar ju alltså om hur gör man då?
Ja.
Och jag skulle vilja säga så här att mitt i det här allt som är nu för tiden med översexualisering och sex in the city och allt vad det heter liksom så här.
Vadå sex in the city?
Jag vet inte vad de heter. Serier och sånt som finns, va, med det här. Alltså det är så otroligt mycket. Så är det så här att om man är ung, jag var ju 21 år och min hustru var 25 år när vi träffades då.
Ja.
Och alltså, man kan ju nästan ingenting och förstå väldigt lite då alltså.
Ja.
Det är ju faktiskt så. Det är ju inte konstigt heller. Det är ju helt naturligt, va. Så jag skulle vilja säga så här att det är en väldigt bra utgångspunkt att ha inställningen att nu ska vi lära oss det här.
Ja.
Nu ska vi lära oss det här faktiskt. Att utvecklas tillsammans. Båda två som individer och våran relation som, ja, kallar det en tredje individ om du vill som finns med i det där då, va? För att du ska utvecklas och din hustru ska utvecklas och framförallt så ska ni utvecklas mer tillsammans, va?
Ja.
Jag tänker en parrelation är faktiskt att bygga framförallt det där med relationen, va? Och då utvecklas du också i relationen. Det handlar inte om en egotripp i en relation. Då funkar det ju inte, va?
Nej, men det där är så spännande. För jag har liksom... det där är någonting som jag har insett typ nu. Eller liksom när jag var 38.
Mm.
Att, för jag har nog alltid tänkt typ så här. Att förhållandet är som bäst i början. Alltså den här förälskelsefasen. Att det är som det härliga. Och sen så blir det sämre och sämre och sämre och sämre. Men Men sen kom jag på att det kan bli bättre och bättre och bättre istället. Det är ju en väldigt härlig
exakt
tanke.
Exakt. Och jag tänker att det där är något som man måste liksom prata ihop sig och komma överens om, att vi tar våran relation på allvar och vill verkligen göra det här tillsammans. Jag brukar tänka, jag ska vara tydlig och säga så här, att mitt äktenskap, alltså jag berättade att jag för min dotter att jag tänkte att vi skulle göra ett sånt här avsnitt framöver. Nu kom det hyfsat snabbt på här, men och då är liksom hon bara ruska på huvudet, va?
Varför då?
Nej, jag var ju lite provocerande med henne och sa det. Du, jag ska köra ett sånt här. Jag ska vara samlevnadsexpert nu och köra. Hon bara spittar på mig liksom så här.
Alltså hon tänker kanske inte att du är samlevnadens fanbärare nummer ett, eller vadå?
Nej, hon har ju levt med oss. Det är ju så att vårat äktenskap, det har verkligen inte varit på en dans på rosor. Det har varit inte alls bra periodvis, va?
Ja.
Men jag tänkte då när, och sen har det varit jättebra andra perioder. Och det är, jag ska ju säga också så här, att småbarnsåren är ju en intensivövning alltså. Det är ju det.
Ja.
Så är det. Så är det. Då får man lära sig väldigt, väldigt mycket. Men jag var ju officer ifrån början och soldat och som yrkesliv då, så jag var ju där i 5 år i armén. Och då är det så att den minsta enheten där, det är stridspar.
Mm.
Alltså man är 2 stycken som ser till varandra och skyddar varandra och hjälper varandra, håller reda på varandra, va?
Just det.
Så när jag träffar min hustru då, det började utvecklas till någonting som kunde bli långvarigt. Och jag tror jag gjorde det ganska tidigt. Då sa jag det att nu är du min livsparskamrat.
Ja.
Förstår du?
Ja.
Alltså att nu gör vi det här tillsammans liksom så här, va. Och kör det här och gör det. Och håller ihop liksom och hjälper varandra genom livet då.
Det tror tanke jag.
Ja, visst är det det. Jag är liksom, nu när jag sitter här 57 år gammal, så tycker jag det var väldigt bra. Om man vill det. Och det tror jag egentligen att många vill, va. Men det är som, alltså det där, det är verkligen inte en dans på rosor alltså. Utan frågan är att man, eller det där att man har den här viljan att lära sig och utvecklas tillsammans. Alltså det är det som är. Och att man förstår det. Att bara för att det inte är perfekt hela tiden, så är det ju inte kört liksom. Verkligen inte. Utan alltså det finns. Alltså jag har jobbat med människor som har hyfsat stora problem. Så att visst kan det bli tokigheter och det. Och så att det blir jättesvårt, va.
Ja.
Men är man hyfsat hela människor. För det är också en sak. Alltså de flesta människor är hyfsat hela. De är inte perfekta, va. Utan man får enkelt, helt enkelt jobba på det, va. Och jag skulle vilja säga också att det handlar faktiskt om att vara modig. Vi har ju pratat om det i sådana här termer av att våga misslyckas. Att våga exponera sig för de här känslorna som omger misslyckandet. Alltså att våga pröva, att våga utforska och så vidare, va?
Ja.
Och våga investera, annars får man ju ingenting. Det blir liksom inget resultat om man bara förtvina mer och mer och krymper mer och mer för att man är så rädd för allting.
Kan man då säga att det handlar om sårbarhet? Förlåt att jag avbröt.
Ja, det gör faktiskt det. Det handlar om att våga vara sårbar.
Ja.
Och går vi in på en, och det gäller det ju även när man prövar saker och framförallt kanske inför andra människor och sånt, va.
Ja.
Det här med så här, scener, ledarskap, alltihopa det här. Så handlar det om att faktiskt våga exponera sig. Att våga vara sårbar helt enkelt, va. Och går man då in, tänkte då i en livspartskamratsrelation. Alltså, jag har gjort så här till folk ibland när jag har pratat med dem om så här. Vem är du mest rädd för, alltså som lever, vem är du mest rädd för av alla människor i princip? Det är en lite konstig och teoretisk fråga också, men ändå, för den ger en bra eftertanke alltså.
Ja, det är ju Britta.
Du förstår det, ja. Därför att du är så sårbar inför henne eftersom ni har den här relationen, va? Hon är mor till dina barn, va?
Och ingen känner mig bättre än vad hon gör.
Nej, precis. Och hon kan också i princip få dig att må sämst av alla människor som finns nästan. Visst, det kan komma någon och tortera dig och mörda dig och så vidare. Men rent känslomässigt så är det faktiskt hon, va?
Ja.
Och
bäst jag, vill jag säga också, om Britta lyssnar.
Vad sa du?
Och bäst vill jag säga också, om Britta lyssnar.
Ja, men det är ju så. Känner man varandra så är det ju så att när vi blir jättearga och sådär så gör vi ju dumma grejer, va? Så är det ju.
Ja.
Så är det ju. Men då ska du liksom... Om du, det är ju så här, när man, det är så, jag brukar säga, när man har små barn så bygger man ju relation med dem genom att ge dem mat, byta blöja, se till att de får sova och sådana grejer.
Ja.
Och det funkar väl ofta bra, men det funkar ju inte alltid jättebra heller. Det gör det inte. Nu går vi inte in på det, på bytet till barnuppfostran här. Men sen blir det här att man leker med barn. Så bygger man relation med barn. Och det gör man med hundar också.
Mm.
Och det gör man väl på sätt och vis med en livspartskamrat också, att man gör roligt, bygger roliga minnen och har trevligt tillsammans och så vidare. Men vill man fördjupa relationen, alltså få en intimare relation, då handlar det om att våga lägga upp halsen, alltså att göra sig sårbar.
Ja.
Och det, vi har ju varit inne på det i en annan podd här, där du pratade om det här att du hade så svårt att prata om känslor.
Mm.
Och delvis så har det ju med att göra det här, och ganska stor del att man inte är van vid det, att man inte har utvecklat ett språk för det.
Just det.
Och, men det är ju inte bara det. Utan det är ju faktiskt en fråga om mod också.
Ja.
Det är mod.
Ja.
Och jag tänker det där... Du sa då att du blir så arg.
Mm.
Ja, alltså det, visst kan det vara mycket frustration och sådana grejer också i en sån där vad ska jag säga, utbrott då. Mm. Men det är ju stor, jag vet ju inte detta, vi har ju inte djuppratat om det där, men det kan ju också vara så att du är helt skräckslagen. Va? I den där men det är ju så, va, ofta. Och nej, men för du står där i en situation och egentligen måste göra det sårbar och riskera och så vidare och är helt skräckslagen här egentligen. Om man inte förstår det och tränat på det och så vidare, va, så så är man ju det. Och det är med ilska och aggressivitet, det är reservenergi alltså som man tar till i mycket svåra situationer, och framförallt väldigt stark koppling till rädsla, va?
Ja.
Så är det. Och är det så att det är ju så, man får helt enkelt träna på det. Men jag skulle också vilja göra så här, för att det ska gå bra där,
ja,
så finns det en grund som jag tror är otroligt, otroligt viktig.
Vad är det?
Och det är att för att man ska våga göra sig sårbar så måste man ha respekt i botten. Alltså riktig, genuin respekt för varandra.
Ja.
Och har man inte riktigt det men vill, så får man utveckla det. Och om man förstår att respekt liksom är betongplattan i grunden för att bygga en känslomässigt närmare relation, en intimare relation på alla plan. Alltså känslomässigt, spirituellt, andligt, sexuellt och så vidare, så handlar det ju om trygghet, och det är respekt som är grunden för det, helt enkelt. Va? Och ja, ser du det? Respekt, trygghet, sårbarhet.
Hur gör man det då?
Ja, men alltså det är ju att prata med varandra och träna upp ett beteende där man inte beter sig. Alltså fel gör man ju alltid. Och det... Ja, varför jag skrattar där, det är därför jag, när jag var barn, så jag tror flickorna hade sån här böcker som de skrev aforismer och sånt där i. Istället för att sitta med mobiltelefonerna så gjorde de sådana saker istället.
Ja, ja.
Och det är två stycken utav de där som jag kommer ihåg. Lär dig livets stora gåta, älska, glömma och förlåta. Och glömma är kanske inte bara släta över, utan att klara av och gå vidare mer snarare då, va?
Just det.
Att lägga saker bakom sig. Och sen är det den andra, det är den. Kände du igen den?
Nej, aldrig hört.
Du gjorde, nej okej, det har försvunnit de där nu i nästa generation.
Ja, vi hade Tamagotchis.
Ja, får du berätta vad det är, för det tror jag inte alla vet.
Det var som en liten grej man hade i fickan när man kunde mata ett litet djur. Det var som en grej med batterier, alltså, som pep, ja, när man var hungrig.
Precis, och ha något att bry sig om, en liten digital grej som, ja.
Jag vill fånga upp det här med livsparskamrat.
Ja.
För jag tycker liksom att det är så, det är otroligt starkt för mig.
Mm.
Därför att jag kan liksom, jag har ju inte då, som alla säkert vet, inte varit i det militära, men jag har ju ganska ofta varit i situationer där jag är beroende av en annan människa, alltså så tillvida att så här, jag hämtar ved och du slår upp tältet, alltså du vet, i den typen av situationer där det på något sätt spelar roll, och att det blir så. Då blir det ju väldigt tydligt att det finns liksom, det finns ju någon sån här sägning som är så här: happy wife, happy life.
Mm.
Och det kan man ju tycka låter liksom lite, jag vet inte, det låter som lite, det låter lite, det är något som skaver i mig med det, men det finns också, det låter ju också sant. Alltså det,
ja, men det är ju det, det är ju så med saker att de är, det har vi också pratat om, det där att hålla för löst i saker, då blåser det iväg, hålla för hårt och kramar man sönder det, balans är bra. Och det, alltså, det varför man tolkar det som något negativt, det där happy wife, happy life, det är ju för att det här med respekten ska ju vara ömsesidigt.
Just det.
Annars funkar det ju inte. Va? Just det. Utan det är klart att om du har en glad hustru så får du ett bra liv. Men det är också så att du måste, för att det ska bli en bra parrelation, så måste du ha en glad man också för att det ska bli bra, va. Och den negativa tolkningen där är, det är ju en hund som kryper omkring och bara försöker passa på sin hustru hela tiden, va?
Just det.
Och bli klappad på huvudet emellanåt. Alltså det blir ju ingen stark utvecklande parrelation av det, va. Men om du istället ser på den som balanserad och ömsesidig, alltså respekt i botten. Och det är också det här med respekt. Vi pratar ju mycket om jämlikhet och sånt där. Alltså om man har en parrelation där man har respekt för varandra. Inte det här att man måste göra lika, att man måste byta sysslor med varandra, utan man har en genuin respekt för varandra. Alltså inte lika, utan jämlika.
Ja.
Alltså respekt, man verkligen har respekt för varandra. Men du, jag vill säga det där, för du gick in där och hade en annan sån där aforism också som jag ville ha med. Och den är faktiskt, ja, annars kommer folk bara fråga, för de hörde ju att jag sa två, va?
Ja.
Den är, älska mig mest när jag förtjänar det minst.
Ja, den känner jag igen.
Den känner du igen, ja, bra. Det är en klassiker. Den förtjänar att leva vidare också då.
Ja, men att tänka att man ska liksom lösa upp, vi pratar ju ofta om att lösa uppgiften, alltså att lösa, ja, uppgiften livet, eller lösa uppgiften småbarnsåren, så behöver man varandra. Det, alltså att tänka, alltså att göra den där liknelsen med stridspar. Att det går liksom inte själv. Alltså man gör en, sällan många lite, men sen när man klättrar kör man ju så här buddy check. Alltså att man kollar igenom varandras rep. Man behöver den andra för att kolla ens rep, för att man inte ska göra bort sig. Och att tänka så, det känns jättemeningsfullt för mig. Tänka att man, småvårdsvården blir så lätt att det handlar om som en tävling om att få egen tid.
Ja.
Alltså att det är som att utrymmet är så himla himla litet, för barnen tar så himla stor plats.
Mm.
Så att det blir som en jämförelsesituation hela tiden.
Mm.
Och istället för att tänka på Brittas egen tid som något som äter av min egen tid, så tänker jag nu då att det är nyttigt att tänka att det är någonting som hjälper oss att tillsammans lösa uppgiften småbarnsåren.
Mm.
Alltså att det är för oss båda som hon, alltså hon får ju liksom, vad hon nu gör, men liksom åker på spa med sina polare. Det är för oss båda som hon gör det, för att när hon kommer hem så är hon tankad på energi. Om jag då lyckas liksom få henne att känna att hon har förtjänat det där och inte att hon ligger på minus när hon kommer hem.
Jag vet inte, jag är... det är ju så här också att det här bygger ju på vad man har för föreställningar om saker och ting också. Och det har ju varit ett stort skifte som har skett de senaste decennierna, så är det ju, va.
Vadå, bra, berätta.
Nej, men liksom det här satsa satsa på sig själv och så vidare. Jag tänker så här att om man har lite tid över så kanske man ska satsa det på relationen istället. Ja. Men det får man göra som man alltså sitter man med det där, då får det väl vara så. Behöver man jättestora behov av det, då gör man ju så, va?
Ja, men till exempel som jag har ju som ett stort behov av liksom äventyr. Det är som en stark drivkraft i mig. Så att om jag får komma ut och jaga och åla runt i något jävla taggbussnår med pannlampa och leta efter ett skalat vildsvin, så kommer jag hem och är en bättre make till min fru än om jag bara går här hemma och rullar tummarna.
Ja, nej, men exakt. Det ligger ju väldigt mycket i det där. Och jag tror att egentligen är det... Det är ju faktiskt ett stort behov hos väldigt många män det där. Jag tror egentligen hos de flesta, fast de kanske inte har upptäckt det ens en gång, va? Att man behöver det. Men givetvis är det så att det måste finnas utrymme för det också. Men jag tänker liksom inte att det ska vara ett huvudfokus hela tiden. Men samtidigt som när du har pratat om det här och jag tänker tillbaka, så är det ju så här att man har ju, och jag tänker på småbarnsåren, och vi gjorde ju så här att vi träffades ju uppe i Umeå när jag gick officershögskolan där uppe och hon läste på universitetet. Så att jag blev ju kvar där.
Ja.
Och efter ett par år så kom ju Jakob, våran son, då, va. Och då upptäckte jag det att nej, vi får nog flytta till någon, till antingen till hennes familj eller till min gamla familj, va. Och jag trivdes inte jättebra med mörkret där uppe. Jag övervägde att söka helikopterförare på helikopterbataljonen i Boden. Men nej, vi flyttade ner till Kungälv.
Alltså när din familj?
Ja, precis. Men sen bodde vi där bara ett år. Jag var ju tvungen att rädda min fru, Norrbottens fru, ifrån det här fukten, kylan, regnet på vintrarna. Så här flyttade vi upp till, alltså, nej, men det var också det här stresset och dyra bostäder och alltihopa. Så vi såg upp oss båda två och flyttade till Värmland helt enkelt. Men det innebär också att vi har ju inte haft dem nära, och många är ju i den situationen att det liksom inte finns en farfar eller mormor som springer över och tar hand om barna och löser det praktiska och sådär, va. Utan vi har ju fått köra själva i väldigt stor utsträckning, alltså. Vi har inte gjort många resor. Jag kommer ju ihåg, vi åkte upp till Stockholm en gång när mina föräldrar var barnvakt, Phantom of the Opera, och så åkte vi till Skagen i 4 dagar när de var också, tog färjan över och sånt där. Och det är typ 40 års kalas, 50 och så vidare. Eller ja, 30 och 40 års kanske det var till och med. Så att Vi har ju alltid gjort allting ihop också. Men det jag vill säga så här och komma fram till det där, det är ju det att den där känslan av att man är två som håller på att drunkna och klättra på varandra.
Ja.
Ja, men den har man ju också hunnit avverka, va?
Ja.
Förstår du?
Ja.
Man måste ha så. Det gäller bara och men det är så i livet och det är ju olika perioder och ibland får man åka med. Och så får man tänka på de där två aforismerna som jag har tagit här också då, va.
Ja.
Man får gå vidare med saker och så får man lära sig av dem, va, och utvecklas. Och det där är så, alltså just det där med att förstå att, ja, men förälskelsen är liksom en mekanismer, hormoner, nervceller och så vidare som slår till för att man ska bilda par. Och det blev ju så någon gång att vi bildar par och håller ihop. Det går åt enormt mycket arbete för att föda upp ett människobarn. Va? En älgkalv, den reser sig upp efter 3 timmar. Va?
Mm.
Ja, människobarn typ fullt utvecklade efter 21 år eller något sånt där, va.
det är ju tur det, eftersom annars skulle ju människor, kvinnor, behöva ha höfter så breda så att de inte skulle kunna gå in genom dörrar.
Ja.
Om de skulle föda fullvuxna bebisar.
Ja, men det är ju inte bara kroppen, utan organ, hjärna, alla de här bitarna, va.
Mm.
Alltså förmågor och sånt där, va. Så att det är väl så komplext, människan.
Jag tänker
att det behövs lång tid.
Den här älskar mig mest när jag förtjänar mig minst, som man, alltså, har hört och läst och som man är helt less på den. Men det är ändå starkt. Det är också, om man sätter ihop det med den här stridsparsgrejen, att man blir ju less på den som man ska jobba ihop med.
Mm.
Men det känner ju ingenting till att då sabotera för den eller liksom hamna i konflikt med den. Utan det gör ju bara att det blir jobbigare för en själv.
Mm. Och det där kommer ju. Alltså man hör ju tala. Jag är alltid sådär att jag vill reservera mig lite. För jag förstår att det finns relationer med väldigt mogna, trygga människor som är hyfsat stabila, men jag vet ju att det är väldigt få undantag. Och det jag vill säga är så här, att när det blir skitjobbigt, när man tror att det liksom är det här funkar inte liksom, va. Så är det ju så här att tar man tag i det där och jobbar, alltså det är förmågan att kunna ta sig vidare, och där är det någonstans så här att man har bestämt för att vi ska göra det här, och så tar man sig igenom det och kommer ut på andra sidan och lär sig det. Och det är ju frågor om förmågor som man har eller utvecklar och förbättrar och så vidare, va. Och
sen är det också den här grejen att man liksom inte... Att hur det som ser ut när man tar sig igenom det är antagligen inte som man kanske tänker. Att den andra ska sluta med sin jävla skit. Utan att man kan liksom inte ändra... Det är det första man får lära sig i parterapi. Alltså man kan inte ändra på någon annan än sig själv. Så att det, och det tänker jag också hänger ihop med det här. Liksom, hur är kopplingen till beredskap? Att det handlar om ett ansvarstagande för sin egen situation. Och sina egna känslor.
Mm.
Att ta ansvar och inte lägga över det på någon annan. Och tänka att det är någon annans brister som skapar ens olycka. Utan att det är att man själv får ta sig kragen och styra upp det här.
Det där är skitviktigt. Och det är givetvis så här, ska jag säga också då. Det är ju inte enkelt det här, va. Vi pratar om något extremt komplext och man måste ju förenkla det för att kunna prata om det överhuvudtaget. Men man måste förstå att det är mycket som är involverat. Va?
Mm.
Men det du säger nu där, det är oerhört, oerhört viktigt. Och det är generellt. Och det var en grej när vi körde det, pratade om det här mentala förut, så var det två saker jag missade att säga där. Det här är, som du tog upp nu, det är den ena faktiskt. Vi hanterar ju saker på olika sätt, olika försvarsmekanismer, och ett sätt är att, alltså det här att man ställer till det, att man misslyckas och så vidare, det ger jobbiga känslor.
Ja.
Så är det, va? Och då kan du lyfta dem, bort de känslorna, genom att skylla ifrån dig.
Mm.
Då avlastar du dig, va? Mm. Du smiter ifrån det där. Och det är lätt. Och det är ju små barn, dumma sko, dumma sten, dumma dig. Så här, va?
Alltså barn blir ofta arga på, alltså mina barn har i alla fall en tendens att om de slår sig, så är det som att de ska bli nästan arga. På, om man försöker trösta.
Ja.
Som men att det, man själva tröstandet är ett övergrepp. Liksom.
Ja, att man skyller ifrån sig. Va? Det är ju en, jag tror det måste vara en av de tidigaste försvarsmekanismerna som vi har för att hantera saker. Va?
Ja.
Och alltså, vi behöver ju alla de där försvarsmekanismerna för att skydda oss helt enkelt. Va? Men om du fastnar i det där och använder utav det där hela tiden och även i relationer och så vidare, så är det ju fruktansvärt dyrköpt avlastning. För vad händer? Jo, när du skyller på någon, alltså det, jag ser ju det, att du lyfter bördan ifrån dig själv och projicerar ut den helt enkelt. Det är ju att du skickar ju iväg makten också, va? Att göra någonting åt det. Du slänger ju, du blir ju ett hjälplöst offer, för du kan ju inte rå för någonting, för det beror ju på allt annat runt omkring dig. Och så sitter du där helt maktlös.
Och ensam.
Och ensam och kan inte göra något. För det beror inte på dig, va?
Just det.
Och det, då är du jädrigt illa ute alltså.
Ja.
Utan då får man helt enkelt börja träna på att bära, att ta ansvar. Och det finns så, just runt omkring det här finns så oerhört mycket. För det handlar ju om riktig frihet och sådana saker också. Att du faktiskt tar ansvar, bär konsekvenserna av agerande och så vidare. Och inte lämnar ifrån dig makten genom att skylla ifrån dig.
Ja just det, men för makten är ju, det känns centralt tycker jag.
Ja.
För det, den där maktlösheten som det skapar är ju hemsk och handlingsförlamande.
Ja, och jag tror att det här som vi pratar om nu, varför jag ville ta upp det i förra avsnittet men det försvann, det är därför att jag tror att detta är så vanligt, så jag tror det är helt centralt idag.
Ja.
Det är jätteallvarligt helt enkelt då. Men det är ju också viktigt i en parrelation faktiskt. Och det som jag har lärt mig och tvingats lära mig för den riktigt hårda vägen. Jag brukar ju vara lite självironisk där och säga att det blir ju hårt om man är trög, så blir det hårt för att man ska lära sig.
Ja, ja. Ja.
Nej, men det är ju att förhålla sig till saker. Alltså, det här vad är... Tänk hur vi har det idag, de flesta av oss, inte alla, för en del har det, ja, men du vet, sjukdom och allt sånt här också, va? Men om vi tittar på våra familjer, tänk dig liksom i ett historiskt perspektiv, det välstånd vi har, va?
Ja.
Vi är friska båda två, vi har barn som är friska, vi har barnbarn som är friska, allt är ju perfekt, va?
Ja.
Hur bra har vi det inte? Och så håller vi på och krånglar till det och är missnöjda som bara den. Kommer du ihåg?
Ja, exakt. Det här sjöman. Jag kom till någon slags insikt. Förlåt att jag avbryter.
Ja, men kör det.
Jag kom till någon slags liksom, insikt. Jag bara tänkte så här, vi har så otroligt bra.
Ja.
Alltså, liksom, underbara jobb. Bra med stålar. Liksom, alla är friska.
Lever en tid med sjukvård.
Ja.
Många utav historiska risker är borta.
Alltså du har privilegiet att kunna hålla på och stänga av din varmvattenberedare. För att du tycker det är spännande. Typ.
Ja, nej men alltså det är ju så. Det är ju en bortskämdhet egentligen utan dess like. Och alltså jag tycker ju inte man, alltså det är också det där, jag inte helt, jag, men alltså det här spänningsfältet får vi kalla det va, att det är å ena sidan och andra sidan. Det är inte, man ska ju vara, man ska inte vara missnöjd med sig själv eller där, man ska vara förnöjsam. Men samtidigt så tycker jag att det är viktigt att man strävar efter att bli bättre.
Mm.
Alltså det är viktigt det där att man tycker om sig själv, att man tycker om sin relation, att man tycker om saker och ting och att man tycker att det duger. Men inte bli lat, tror jag man kan säga.
Mm.
Alltså att man, just det här att sträva efter att få jobba vidare va. Jag har faktiskt pratat med min hustru, eller vi har pratat här, och hon jobbar ju fortfarande som lönearbetare i skolan som lärare. Och det är ganska tufft. Hon har gått ner i arbetstid nu till 80% då. Hon är ju 61 och några år kvar. Men vi har liksom sagt det att när det var pandemi här nu, jag kan säga så här, när min dotter föddes, det där jag nämnde, och vi flyttade till Värmland och hon var 3 veckor.
Mm.
Det var tufft när min son föddes. Han grät mycket och så vidare va, så kolikbarn som man brukar säga va, så att det var väldigt lite sömn i 3 månader och vi fick hjälpas åt med det där va. Så när våran dotter föddes, vi flyttade, hade sagt upp oss och vi hade lite pengar och sådär, och så var vi, levde vi väldigt sparsamt, och så var jag hemma, vi var hemma tillsammans i 6 månader när våran dotter var nyfödd då va.
Mm.
Men då hade vi ju småbarnen. Men sen gjorde vi faktiskt det här när pandemin började och hon jobbade i skolan och det såg så där fruktansvärt illa ut. Du vet, de dog på trottoarerna och byggde sjukhus för tusentals personer och liksom det var the big one liksom.
Mm.
Så tog hon tjänstledigt. Hon fick jobba på distans. Och så vi var hemma i ett halvår igen utan småbarn.
Mm.
Så bra vi hade det va.
Mm.
Och jag var så glad just när vi fick tid va. När inte det var allt det där andra. Förut har det ju varit småbarnsår. Var yrkeslivet som pågår och tar så mycket. Men så fick vi 6 månader då där. Alltså det jag sa, vi sa det här båda ju gott inför pensioneringen.
Ja,
och vara friska va. Och då har vi sagt det liksom att nej, men vi ger oss det att när hon går i pension så fort hon kan då, eftersom vi håller på med verksamheter och extra inkomster och så vidare, vad som vi kan göra. Och kommer att fortsätta med som en del av vårt liv, för vi tycker det är viktigt. Vi kan inte bara sätta oss i solstolen va.
Nej.
Vi gör ju det vi tycker är jätteroligt och det är roligt att ha människor runt omkring sig och så vidare också va. Det är ett, otroligt värdefullt.
Ja.
Men då ska vi lägga mycket tid på att fördjupa våran relation också. Vi ska göra det som en grej, att vi verkligen försöker göra det så bra som det bara går.
Gud vad kul. Vilket lära oss fint det. Projekt.
Ja, men alltså jag tycker att den insatsen, alltså vi har ju levt ihop i 36 år i princip. Vi träffades för 36-37 år sedan, eller snart. 35 år i bröllopsdag på 10 september nästa år är det.
Jaha. Grattis i förskott.
Ja, men det är ju så att livet pågår ju och sånt där. Men just det här att man har den här inställningen att det är någonting som är pågående hela tiden. Och att man måste investera. Och man, investeringen är väldigt mycket det här att våga vara sårbar, var det du sa va?
Mm.
Sårbarhet, att våga prata om saker på riktigt, fördjupa relationen helt enkelt.
Och jag vill liksom att säga till er som lyssnar också, det, vi pratar om det här nu och det låter ju som att vi har liksom, eller jag, när jag säger så här, våga vara sårbar, det låter som att jag har koll på det. Så här. Jag är ju värdelös på det. Så liksom, Insikten kommer kanske långt innan när man liksom börjar göra.
Ja, men alltså, vad ska du göra då? Du måste ju förstå saker.
Exakt. Ja, men, jag vill säga en annan
Nu börjar du ju träna på det här, Kalle. Exakt. Och jag tror att du börjar fatta detta vid 38. Det tror jag. Jag tror att många fattar det aldrig.
Nej, men exakt. Och så vill jag säga en annan grej också. Det är väl det här att lyfta blicken lite. För när du säger så här. Liksom, han var ett kolikbarn och det var 3 månader utan sömn. När man är i det så känns ju det oändligt. Men när du pratar om det nu, liksom 30 år senare, då låter ju 3 månader som ingenting. Alltså man hade kunnat liksom...
Ja, men alltså jag var supervältränad, stentuff elitsoldat.
Ja.
Du vet, med... Ja. Enormt tunga övningar, både mentalt och fysiskt och allting, va? Strapatser. Det var ju ingenting jämfört med det där.
Nej, men alltså det är ju tufft och det känns ju som att det aldrig kommer ta slut. Småbarnsåren är jättejobbiga på många sätt. Men det är ju bara en liten stund.
Mm.
Alltså med lite perspektiv. Om man tänker på liksom livet som helhet, så är ju de här 1000 dagarna, är det någon som har sagt. Man måste stå ut 1000 dagar med ett barn, sen blir det härligt. Så de här 1000 dagarna är ju ingenting. De här 3 månaderna av konstant skrik för 30 år sedan, det är ju ingenting. Då är det oöverstigligt, känns det som. Men med lite perspektiv så känns, då är det ju en piss i Mississippi, säger man så.
Ja, så är det. Men det är ju också, ja, de är ju inte oviktiga. De är ju viktiga, de där bitarna också då. Men det är ju också så där att i vissa skeden i livet av olika anledningar så får man ju åka med. Bara överleva, höll jag på att säga.
Ja,
va?
Ja, men exakt.
Och så får man jobba sig vidare sen efteråt det där. Så är det ju, va.
Mm.
Och så kan det vara även i en relation då.
Mm.
Men jag tänker också så där att om det är yngre, jag tänker på det här med sårbarhet.
Ja.
Att det handlar ju, det är också det här att hamna i det här spänningsfältet som är så komplext, som inte är så enkelt. Tänker noga efter vad jag ska säga nu, för det kan bli så floskelartat på något sätt det här alltså. Men
jag tror vi kan hantera det, Patrik.
Ja, men jag tycker att det är så viktigt, så att jag vill för lyssnarna just det här med, jag sa det här med mod, va. Det här med, man pratar sårbarhet. Jag ser unga män som försöker stärka sin identitet och du vet, bli någonting och så vidare, så sitter några gubbar och pratar om sårbarhet, va. Förstår du?
Ja.
Men vi har också pratat om mod. Alltså, ska man våga göra sig sårbar, då är det ju faktiskt så att det kräver en hel del.
Ja.
Det handlar ju inte om en sårbarhet där du tillintet gör dig och liksom kryper omkring, det här som brukar sägas som en tuktad hund, va. Utan det handlar ju om att du är modig.
Men hur ser det ut då?
Att få styrkan att vara sårbar, helt enkelt. För annars kommer du inte våga göra det, va? Att våga det här, utan då är du rädd och backar hela tiden och det är fungerar inte, helt enkelt.
Hur ser det ut när man är sårbar? Eller ännu bättre, hur ser det ut när man övar sig på att vara sårbar?
Men ta dina, det är ju det du gör nu som du berättar om när du blir arg och det här och inte. Men alltså, om vi säger så här, om det ska utvecklas normalt, om vi säger så handlar det ju faktiskt om att våga prata, uttrycka saker, önskemål. Att våga utsätta sig för att bli avvisad och så vidare i den här mest, alltså, vad var det jag sa? Vi börjar ju där, vem du är mest rädd för av alla.
En väldigt utsatt situation.
I en väldigt utsatt situation. Och bara man förstår att det är det, och förståelse för sig själv i det där, när man ska börja med det här och bygga upp det här, va, och lära sig det här, så har man ju kommit oerhört långt. Och det är ju ingenting som bara är quick fixar, va? Det här med omedelbar behovstillfredsställelse och sånt där liksom, att, utan det här är en livslång process. Det var därför jag ville säga det där, att vi ska ge oss det där när vi får vara mer och inte har så mycket annat som hela tiden tar av oss, va? Utan kan fokusera, att man gör det, verkligen försöker. Jag tror de flesta människor, visst, man kan jobba på att få miljarder och bli biljonär och alltihopa det där och så, och någonstans så tror jag att de riktigt stora värdena ligger i nära kärleksfulla relationer faktiskt.
Fira jul med sina barnbarn.
Ja, att det hänger ihop och håller ihop, och att vi strävar vidare med våra liv tillsammans med våra fadäser och till korta kommanden, och utvecklingen som går åt rätt håll och att man lär sig mer. Det var det jag skulle komma till där, ja. Det här med hårda vägen och trög och så vidare. Alltså det här att hur man förhåller sig till saker. Vi började ju med det där med det historiska perspektivet, hur fantastiskt magiskt vi har det.
Mm.
Och både, alltså vi har ju helt fantastiska liv, och får vi vara friska och fortsätta tillsammans nu, vilken pensionärstid jag och min hustru har framför oss. Mm. Alltså det är helt otroligt alltså. Om vi får hänga i och som sagt vara friska och sånt där, för det bygger ju på det, va.
Mm.
Och det får man vara ödmjuk inför också, att det kan bli ju inte alltid som man har tänkt sig. Men en sak till skulle jag vilja säga i det här också, som faktiskt hänger ihop med det. Och det var den andra saken som jag hade tänkt prata om i förra avsnittet där.
Mm.
När jag började treva, och jag säger ju där att jag tappar tråden också. Och det är med rädsla.
Mm.
Och det har ju också med mod att göra, det där med som vi pratade om, det där att våga göra sig sårbar. Det är ju inte så där liksom att det är så att man inte är rädd, utan då är det ju nästan så att då är man ju nonchalant, och bryr man sig ju inte egentligen, va?
Mm.
Utan mod handlar ju om att våga vara rädd.
Mm.
Att våga exponera sig.
Mm.
Det handlar ju att vara modig, handlar ju inte om att inte vara rädd. Förstår du?
Ja, men det, alltså att våga vara kvar i den känslan istället för att försöka bli av med den så fort som möjligt.
Ja, och jag fick ju gå en hård skola i det där också. Och prova på en ytterlighet. Just det där att du blir helt panikslagen för att vara rädd, va?
Mm.
När jag var dålig där så var det ju så. Och då får man lära sig att hantera det här och jobba med sina attityder, hur man förhåller sig till saker. Och vi har sagt det några gånger också i podden, tror jag. Det är det där att nästan så att det hamnar i kategorin fusk, för det är så effektivt, va? Det är att lära sig att vara tacksam.
Ja.
Alltså att om du börjar dagen med att, ja, men det här som vi sa förut, va, vi har friska barn och vi är friska allihopa och vi har det här fantastiska liven som vi lever och sådär, va, att vi bara fyller oss med tacksamhet, då kommer ju glädjen bara poff
på köpet.
Alltså, på köpet, det är ju det som är att, och kan du även när det är motigt och sånt där, alltså att man tränar upp den här förmågan att lära sig och förhålla sig till saker. Det tar tacksamheten som är en nyckel då, tycker jag, till ett bra liv. Så är det så när det är grått och moloket som det blir ibland, så gå tillbaka och hitta den där tacksamhetskänslan. Lär dig att göra det. Då kommer glädjen in och solen börjar skina på dig igen, va?
Ja.
Och det är ju så här som man får lära sig att hantera saker med, hur man förhåller sig och lär sig, att det är en ständig process, va?
Mm.
Och ska man ha en långvarig relation, då bestämmer man sig för att nu ska vi lära oss tillsammans, va?
Mm.
Och utveckla det här och få göra det och få det här fina ihop, va?
Som vi till exempel nu lär oss att det är för hårt att köra jättelångt varje dag på semester med barnen.
Alltså det är ju, det kan ju finnas andra anledningar till det. Ibland måste man ju göra det. Vi vill ju hälsa på Ingmaris mamma och syskon och deras familjer uppe i Norrbotten. Och då körde vi på nätterna för att få det att fungera.
Mm.
Men den, och det var väldigt, vi hade väldigt fina veckor där och två veckors perioder och så vidare under deras uppväxt. Och det gör ju att Ingmaris släkttorp, får vi säga, det var inte en gård utan otroligt vackert belägen där uppe, blev ju en del av våra barns barndom också. Det har ju ett jättestort värde. Men annars är det ju så här att de smidigaste och det är ju de här korta, enkla utflykterna med småbarn.
Mm.
Så är det ju faktiskt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vi har ju tidigare avsnitt här nu pratat om våran fröbox som vi tog fram ihop med fröbanken.
Fröbox frö heter den eller?
Ja, just det, precis va. Och det, jag älskar ju den här frasen som Britta kom på. Vi kör ju det här, var inte rädd, var förberedd. Och då sa Britta det, var inte rädd, var fröberedd. Ja, det där jag tycker det är hög klass på den. Och vi jobbar ju mycket och vi har ju pratat om det här att i år, alltså förra året då, var det året man skulle göra det där om man hade funderat på att börja odla grönsaker, utöka sina odlingar, skaffa de där kaninerna, hönorna och så vidare va. Jag själv gjorde ju det att jag skaffade mjölkfår. Vi hade egentligen tänkt vänta ett par år till Ingmarie går i pension då. Men då skaffar vi dem nu i alla fall för att följa det egna rådet där då va. Och vi får ju så mycket frågor om sorter och vad ska man odla och alltihopa det där. Och då gjorde vi så, vi tog fram en fröbox där vi har plockat fram arter, sorter som vi tycker är perfekta och passar i huvuddelen av landet då. På vissa ställen så, eller på många ställen så behöver ju en del av dem odlas i växthus och så då, som chili, paprika, tomaterna. Men det funkar även i skyddade sollägen på bättre klimatställen och sånt där också då va. Alltså utomhus då.
Mm.
Speciellt de där tomaterna är ju både, det är busktomater som är med och som ger väldigt bra avkastning va. Så att vi har tittat och gått igenom och jag har diskuterat med Daniel på fröbanken också för att få ihop utifrån det här liksom att det ska vara det som är värdefullt verkligen va. För det är ett beredskapsperspektiv på den här fröboxen då. Det är stora mängder med frö också för att många av dem håller i ganska många år. Speciellt om man förvarar dem mörkt, torrt och svalt. Några finns med och det var ganska mycket frö där, men det är väldigt billigt frö så det påverkar inte priset så mycket. Och det är ju palsternacka och dill. Palsternacka är ju allra värst. Den behöver man nästintill fröodla varje år, i alla fall minst varannat år själv för att kunna upprätthålla frö. För den blir dålig grobarhet väldigt fort då. Dill är nästan lika dålig skulle jag säga, va. Men de är å andra sidan väldigt lätta att fröodla de där, va. Men i övrigt, morötter till exempel. Vad var det det var?
50 000 frö, var det?
50 000 frö, ja, precis. Men morotsfrö håller ju faktiskt i flera år, va. Jag skulle nog säga, gissa på att i alla fall i 4-5 år så kommer du ha riktigt bra grobarhet på de där, va.
Mm.
Så då får du odla 10 000 morötter om året.
Skaffa kaniner.
Ja, men precis. Och sen är det också så här att det går att förvara frö längre ändå, va. Det går att se till att om fröet är ordentligt torrt så går det att frysa det, va. Och det är ju det de gör i de här genbankerna, va. Svalbard och så vidare. Att de fryser ner genbankerna. Så då får du väldigt lång hållbarhet på dem då.
Men går det att frysa den här lådan?
Jag tror att de är tillräckligt torra, de här fröerna, att de är nedtorkade där så att det gör det. Det finns ju gråärt med till exempel. Ärter och bönor och sånt kräver att det är riktigt torrt, annars får de illa. Jag provade ju själv att torka ordentligt alderman, en märgärt som jag tycker mycket om då. Och jag hade nog den i frysen i 5 år i alla fall, va. Och det var superbra. Alltså, om det inte var varenda ärta som grodde så var det nästan i alla fall, va.
Ja, men snyggt.
Så att visst gör det det. Men just ärter, bönor, de här större fröna är väldigt viktigt att de är riktigt torra då, va. Och det är väl det att är det för mycket vatten i så får du spränger du sönder cellstruktur och sådana grejer skulle jag gissa, va. Faktiskt. Nej, men jag har också skrivit ihop en text som Britta och Jakob har gjort läsbar då, va? Läsarvänlig. Jättefint faktiskt. Och
med liksom en odlingsinstruktion, va?
Ja, det är det kan man säga då. Och det är också med ett beredskapsperspektiv, alltså med radavstånd och så vidare. Det är inte det här optimerade, maximerade mängder med gödsel och vatten och så vidare, utan lättskött och större odlingar och så vidare är de där instruktionerna gjorda för då, va. Och även i viss mån fröodling, hur den går till också då, att ta egna fröer. Vi försöker ju uppmuntra till det här, att utvecklas i det där, att faktiskt skaffa sig de här kunskaperna. Det innebär inte att du måste jobba häcken av det varje år och så vidare, utan börja experimentera med och börja ta frö från olika typer av växter. Kålväxter kanske inte är det första att börja med, men vissa av dem är lite enklare. Men rotfrukter, ärter, bönor, chilisar, tomater och så vidare är väldigt enkla då, va. Och det får vi väl säga också, just det då när det gäller fröboxen där, att just de allra enklaste, det märkliga med dem är att de är dyrast. Och det är chili, paprika, tomater och sådana grejer. Det är, och där är det 10 stycken bara utav varje sort, för så här, med bara då, va, jämfört med de andra billigare fröna. Där man odlar mycket. Och det är därför att det är så enkelt att ta fröna. Låter du en chili mogna, skrapa ur de fröna som finns inne i där och torkar dem, så har du nytt frö till nästa år, va.
Samma. Varför är de så dyra när de är så lätt att ta?
Jag vet inte. Det är väl kanske att du inte kan tröska dem med maskiner och så vidare. Ah, jag kan tänka mig att om du till exempel odlar morötter och sånt där, du får ju upp de här buskarna. Du kör dem med tröska helt enkelt. Mm. Alltså får du stora mängder frö. Rotfrukten är ju så att sätter du rotfrukten i jorden år 2 så växer det upp en stor buske med blommor på som insekterna älskar, och så får du mängder med frö därpå, va. Så då kan man köra det med tröska skulle jag tänka mig. Nej, men vi har fröboxar kvar fortfarande. Nu börjar det bli högsäsong och vissa av dem ska ju sås nu då, och det är ju purjolök och chili och paprika framförallt då, va. utav de där sorterna. Visst var det 18 sorter det blev till slut, arter och sorter.
Ja, jag minns inte vad. Jag blev stressad över att jag måste så chilis.
Ja, men det är ingen panik än. Ska du testa det här? Ja, men alltså du har januari på dig till och med in i början på februari. Ja. Det blir lite senare och sova, så att, men det är ju det där hur man ska göra i år. Det är ju inte jättedyrt att dra igång en sån där om man har LED-belysning och sånt och en mindre yta. Men samtidigt så fixar man ju detta i ett söderfönster och då kanske man kan vänta lite längre in i januari, va?
Min plan är att gro allting i ett söderfönster och sen flytta det till en hylla med LED-lampor.
Mm.
I ett svalare utrymme.
Ja, och det är ju 2-3 veckor för att de här ska gro i princip, va? Ordentligt. Och du kan ju ha dem där lite längre också faktiskt och sen skola om dem då, va?
Just det.
Alltså ta småplantorna och med barrot och sätta i större brätten och krukor och så vidare. De kan vara ett tag. Va?
Låt oss inte fastna i det nu, Patrik.
Nej, det blir ett nytt avsnitt på det andra.
Exakt.
Nästa.
Tyckte men jag, säg klart om frölådan nu. Var ska man gå om man vill köpa den?
Ja, du går till prepbox.se och så går du till butik, tror jag det heter. Eller handla, vilket det nu var, i menyn. Och så får du upp alla våra produkter där. Och där finns fröboxen.
Snyggt.
Och jag kan väl säga så här, eftersom jag har valt ut den då, så kan jag verkligen rekommendera den.
Underbart.
Mm. Sen får jag väl säga så här också. Jag har ju egna produkter kvar också. Och nu kommer vi i april att dra igång det här med att lära sig grunderna för att bygga upp fruktträdgård, bärbuskar och sådana saker. Så att det gäller både de två småbrukarkurserna. Den ena är fulltecknad och den andra har börjat bli tecknad nu. Jag har fått lite frågor och så om den där också. Men där finns det gott om platser kvar. Och sen finns det trädtillverkningskurs, en endagars. Jag tror det är två stycken. Jag tror den ena är full eller princip nästan full. Och den andra har några platser kvar. Och då får man lära sig att göra egna träd. Och ja, det blir en väldig skillnad om du ska gå och köpa ett äppleträd för 800-1500 spänn. Eller om du börjar tillverka dem själv. Då handlar det om några enstaka tior, va?
Mm.
Då kan du liksom ha 20-30 träd i det närmaste för samma pris, va?
Mm.
Och sen handlade det här om hur man förökar bärbuskar med sticklingar och hur man gör sådana saker då, så du kan bygga upp stora mängder med bärbuskar. Så att ni är välkomna att ta de där sista. Det är knappt 4 månader till vi drar igång. Så jättevälkomna.
Och var köper man, var går man då någonstans?
De hittar man på småbruk.se.
Med å?
Ja, jajamensan. Det var faktiskt en som skrev ett mejl till mig och sa att du, jag ser att smabruk.se är ledig nu och jag har bokat den åt dig.
Oh.
Så du får den av mig. Så.
Gud,
jag skriver över, om du vill ha den så skriver jag över den till dig. Så jag har både småbruk.se och smabruk.se.
Gud, vilken otrolig människa.
Ja, alltså det, du, om, oj, 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 vad mycket tacksamhet. Men det måste väl du få också i mejlen och så, Kalle?
Ja,
podden.
Jo.
Ja. Ja, alltså, ja.
Inte lika mycket det som du, tror jag. Du får ta mig lite mer för given.
Precis, det kanske är så. Det kanske är så. Nej, men det får jag ju. Så det känns väldigt bra.
Du...
Så tack för det, höll jag på att säga då också, va?
Ja, men
det var
snyggt.
Väldigt vänligt.
Du, tack så mycket, Patrik, för idag.
Ja.
Jag känner mig liksom stärkt och också peppad på att fortsätta lära mig tillsammans med min fru.
Gå den vägen tillsammans med henne, ja. Tänk er en historia ni har att bygga på. Va?
Ja,
underbart. Vad värdefull den är.
Fint. Hörrni, tack för att ni lyssnar på oss. Fortsätt höra av er. hej@katastrofen.se är mailadressen. Och i väntan på katastrofen heter vi på Instagram. Ta hand om varandra och ha det så bra, så hörs vi. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.